Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkomnar jag dig till avsnitt 208 av Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Nu ska vi grotta lite mer i vårt delikata biologiska system. Jag tycker det är oerhört intressant med symptom som liknar varandra men har olika grundorsaker. Sen tycker jag att det är väldigt spännande att fundera på vad som händer när man tar med sig eller lasta på saker som sköldkörtelproblematik, antidepressivitet, järnbrist och så den berömda stressen in i klimakteriet med sin oundvikliga hormonsvikt. Vi ska dessutom lära oss om ett hormon som heter prolaktin. Hoppas du uppskattar det här avsnittet, för du hör ju, det är läge att lyssna. Så på med lurarna och njut av en stund för dig själv, och jag hoppas ge dig ny kunskap och kanske också ledtrådar som ger dig fler bitar i just ditt hälsopussel. Så välkommen att lyssna.
Då Cecilia Tibell, sitter vi här igen.
Ja, gång nummer 7 tror jag bestämt att det är faktiskt.
Ja, jag räknade förut. Då har vi talat om näring och vad brister kan orsaka för oreda i 177. Vi har talat om sköldkörteln i 112. Hormoner och signalsubstanser i 80-81. 188 autoimmuna sjukdomar. 189 tog vi upp blandade frågor kring åldrandet och berörde även migrän och sköldkörteln. Mm. Och vi är inte klara.
Nej. Nu är det gång nummer 7 då.
Ja, så det är otroligt spännande. För den som inte har träffat dig, Cecilia, vem är du?
Ja, jag heter Cecilia Tibell. Och när vi började den här resan så jobbade jag fortfarande på Sankt Görans sjukhus. Men numera så driver jag en klinik som heter Integrativa kliniker. Jag är i botten då internmedicinare och endokrinolog. Så just sköldkörtel och hormonsjukdomar i mitt lilla subspecialområde kan man säga. Sen jobbar jag här lite mer holistiskt och integrativt. Det vill säga jag jobbar med andra bitar än bara mediciner och sjukdom.
Och bara för att man ska förstå det här med endokrinologi då, det är ju kroppens tillverkning och insöndrande och påverkan av hormoner i hela kroppen. Liksom ett biodynamiskt sätt kan man säga.
Ja, och då är det så att vi har ju körtlar, ett antal körtlar i kroppen som producerar hormoner. Och då säger man precis som du säger, man säger att det insöndrar, för det är någonting som man så att säga släpper ut i blodomloppet och så åker det runt i kroppen och så har det effekter på kroppens celler. När vi utsöndrar något som till exempel bukspottkörtelenzymer, då är det någonting som lämnar kroppen.
Du har ju verkligen gjort dig känd som specialist på sköldkörteln, och du har ju jobbat, som du sa själv, på Sankt Göran. Du har också jobbat en hel del med överviktspatienter, och du föreläser ju också regelbundet för Sköldkörtelförbundet. Och då kan man också kika in på en del av dina föreläsningar som ligger uppe, om jag inte har fel, på Sköldkörtelförbundets hemsida, där du har föreläst en hel del som kan vara intressant. Och jag tänkte att just det här avsnittet, det är lite grundar sig i någon form av hormonkaos. Så jag tänkte döpa det faktiskt till hormonkaos. Och då är det lite lyssnafrågor som har kommit, och bland annat så handlar det då om blödningar, järnbrist och rikliga blödningar, och hur det här hänger ihop med svajigt östrogen, sköldkörteln och, ja, och det här som vi då skulle kunna sammanfatta som hormonkaos. Så vi börjar med kanske att bara frågar om det här med sköldkörtelhormonrubbningar. Det är 500 000 människor minst i Sverige som med merparten som medicineras.
Ja, det är alltså 500 000 människor ungefär som har diagnos hypotyreos. Sen finns det ytterligare, kan man säga, en tiondel som har diagnos hypertyreos. Och där då hypotyreos betyder att man har en sjukdom i sin sköldkörtel som på ett eller annat sätt innebär att man producerar lite för lite sköldkörtelhormon. Och hypertyreos är precis tvärtom då, att det är för mycket sköldkörtelhormon. Vad sköldkörteln gör då är ju att den, kan man säga, styr hur fort vårt system går. Så att den styr hur snabbt jag omsätter energi i kroppen, hur mina hormoner ska insöndras delvis, har en reglerande effekt på bland annat kortisol. Och sen våra könshormoner då, eftersom vi nu här i ett program som handlar om huvudsakligen om vad som händer med våra könshormoner och in i övergångsåldern, så är ju sköldkörteln också viktig för regleringen av våran hormoncykel, så att säga, vår menscykel. Men sen är det dessutom så att de här hormonerna å andra sidan påverkar sköldkörteln. Så att hela systemet hänger ju ihop. Men enkelt uttryckt så brukar jag tänka på att sköldkörteln är lite som gasen i systemet. Att om man tänker sig att man kör en bil och så har man en grundgas, och sen kan kroppen växla upp och ner lite grann.
Hur kommer det sig då att det är så många som... Varför är det så vanligt då med just sköldkörtelrubbningar? Eller vad är vad? Nu när du har förklarat det så känns det ju som att... då kan ju östrogenrubbningen komma först, som kanske beror på något annat. Eller så,
alltså, ja.
Det låter ju inte som att precis det är helt självklart är det, att det är sköldkörtelns fel allting.
Nej, och precis så är det ju då. För att östrogen, som jag säger då, för att ta ett sånt hormon som typiskt... När får vi våra sköldkörtelsjukdomar? Ja, det är ju typiskt i vissa situationer. Dels när vi kliver in i pubertet, före och efter graviditet, när vi kliver in i övergångsåldern. Det är så att säga typiska insjuknande åldrar. På det så är det, vi har varit utsatta för jättehög stress under en längre period. Stora trauma som stressar kroppen kan också sätta igång en sköldkörtelsjukdom. Och sen tror vi ju då att det nog är så att vissa virusinfektioner kan sätta igång saker i vårt immunsystem som gör att vi börjar bilda autoimmuna sjukdomar, och däribland sköldkörtelsjukdom då. Och då är det ju så att den vanligaste varianten utav sköldkörtelsjukdom är Hashimoto's hypotyreos. Och det är en autoimmun sjukdom. Kroppen av en eller annan anledning har börjat bilda antikroppar. Och då blir det helt enkelt så att immunsystemet attackerar den här lilla körteln som vi har, som sitter som en liten fjäril på halsen. Precis som när du får inflammation någon annanstans, så så att säga, äter immunsystemet upp de trasiga cellerna som den precis har attackerat. Och då blir ju effekten att man kanske så småningom helt enkelt inte har tillräckligt med sköldkörtelhormonproducerande celler kvar. Och då börjar nivåerna sjunka.
Och då ersätter man dem. Och sen så fortsätter den här autoimmuniteten, fast man ser till att det finns så pass mycket mat så att det finns mat kvar.
Ja, så att säga, man ger hormon då. Och sen så kan inflammationen fortsätta, eller så kan den läka ut Och för vissa personer så är det ju några personer som när de får sin, då det kallas tyreoidit när man får en inflammation i sköldkörteln, lyckas och häva det här autoimmuna attacken kan man säga, immunsystemets attack på sköldkörteln, så att det istället blir så att man slipper hypotyreos och så kan kroppen kompensera. Det som händer först oftast när det här händer, det är att kroppen försöker kompensera genom att våran sköldkörtel då växer till och så får man någonting som kallas struma. Men då kan man ha struma för att man producerar för lite och man kan ha struma för att man producerar för mycket, för att man får så mycket stimulans också. Så det finns då två autoimmuna sjukdomar, den andra heter Graves.
Men Cecilia, vad jag inte förstår då är ju, hur kommer det sig att det är så många svenskar som börjar äta sköldkörtelhormon och aldrig slutar?
Nej, men det är ju för att för många är det ju så att när man väl får sin diagnos, hypotyreos, så har det gått så långt i förloppet att det inte liksom det finns ingen väg tillbaks riktigt.
Nej. Du, det kom en lyssnarfråga, det har kommit många lyssnarfrågor ska jag säga om det här ämnet, och en av de frågorna som jag tänker att vi ska fokusera här på idag, det handlar ju då om hur kan sköldkörteln hänga ihop med blödningar som i sin tur kan orsaka järnbrist som kan i sin tur orsaka rikliga blödningar och så svängigt östrogen och så blir det här hormonkaoset. Och då finns ju den här underfunktionen, om vi liksom fokuserar på den eftersom det är vanligast bland oss kvinnor och framförallt i den här åldern. När man får de här tunga blödningarna och kortare menstruationscykel och så läser man om det här i facklitteratur, så står det att bakomliggande orsaker kan vara ett högt prolaktinvärde och att ägglossning uteblir på grund av det här. Alltså nu blir det jättevirrigt.
Ja, då är det ju så här, vad händer, först vad händer naturligt när vi kliver in i övergångsåldern? Ja, först, det har vi ju pratat om i något avsnitt tidigare, så blir det ju ofta så att man börjar förlora den här fina progesteronkurvan som man hade. När man får inte samma liksom stigning i progesteron som man fick när man var yngre från ägglossning fram till mens. Så den blir liksom flackare och flackare. Och när det händer så får vi ju ett förhållande där östrogen dominerar över progesteron. Och när man säger det, östrogen dominerar över progesteron, är ju så att de där balanserar ju varann. Så att progesteron har balanserande effekter på östrogen. En effekt av det är då att östrogen gynnar tillväxt av livmoderslimhinnan. Så i våran livmoder så har vi ju en slemhinna som ska växa till och förberedas för att ett foster ska kunna bosätta sig där om man nu blir gravid. Men när vi inte får lika mycket progesteron, då blir den här livmoderslemhinnan gärna lite tjockare än vad den har när man har sitt progesteron i balans. Och då är det också så att då kan blödningen bli rikligare på grund av det. Och det blir svårare för kroppen att reglera. Och när kroppen har svårare att reglera, då blir mensen lite långdragen. Vi blöder ut lite mer och det är lite mera slemhinna som behöver lämna. En effekt också av att vi inte får samma progesteronprik är att det inte alltid blir en ägglossning. Så det är nästa steg. Det börjar bli, ägglossningarna blir inte där. Och det som händer med östrogen under den här perioden är att också ena dagen har vi mycket östrogen. Nästa dag så blir det inte alls så mycket östrogen och östrogenet blir helt i kaos upp och ner. Och det här påverkar också livmoderslemhinnan. Så det är ju ganska vanligt att kvinnor kommer någonstans när mensen börjar bli oregelbunden och så träffar de gynekologen och så säger gynekologen, oj vad du har en tjock livmoderslemhinna, vi behöver behandla bort den innan vi kan göra någonting. Och det har ni säkert pratat i om några program, misstänker jag, tidigare.
Mm, absolut.
Ja. Sen då, för att komplicera det, så är det ju så att när vi har de här stora svängningarna i hormonerna så ökar risken för att vi just ska få hypotyreos. Hypotyreos i sin tur har effekten att prolaktin stiger, och där är det väl så, skulle jag tro, för det här är nu min egen hypotes, att det faktiskt handlar om att i och med att alla system går långsamt så blir det också problem med dopamininsöndringen. Dopamin är en signalsubstans och ett stresshormon. Och normalt sett så är det så att prolaktin är hämmat förutom när vi är gravida och ammar. Och det är dopamin som sköter det. Så att höga dopaminivåer håller liksom prolaktin nere.
Så vad är det här prolaktinet, när det, vad är det som gör att man påverkas av det då?
Ja, och då har prolaktinet effekten att det faktiskt hämmar den här menscykeln.
Mm.
Och det är ju därför som man då så att säga blir lite tillfälligt ofertil när man ammar. Nu är ju inte det alla, för det ju, finns ju alltid de här som lyckas bli gravid efter en eller två månader när någon har fått barn. Men för de flesta så har prolaktin effektet att man faktiskt stänger av menscykeln under en period. Så när prolaktin stiger så får vi då påverkan på menscykeln. Och då kan effekten bli att vi inte får någon mens, att vi får oregelbunden mens. Och då var det här att när det inte blir någon ägglossning och det blir lite rörigt med östrogensöndringen, så kan det påverka slemhinnan både till att det blir kortare blödningar eller att det blir längre och jobbiga. På det så spekulerar man lite i huruvida det hormoner som hypofysen utsöndrar som påverkar sköldkörteln, som heter TSH, som står för tyroidestimulerande hormon, kan ha så att säga effekter som liknar de hormoner som styr vår menscykel. Och det heter då FSH, som står för follikelstimulerande hormon, och LH som står för luteinizing hormon, som egentligen då kan man säga ägglossningshormon. Och det är ju det som normalt sett styr vår menscykel. Och då tror man att det kanske är så att de här hormonerna, men det är fortfarande så här, man spekulerar lite om det är så, men det man har sett i studier att det nu ser ut som att när man då får en hypotyreos, det kroppen gör är att hypofysen försöker trycka på, så man producerar mycket sånt här tyroidestimulerande hormon, att det faktiskt kan ha hämmande effekter på FSH och LH, och därmed mindre östrogen och progesteron och påverkat menscykel. För prolaktin kan man ju säga, effekten av prolaktin är ju egentligen att vi som mammor ska liksom, jag höll på att säga, vad säger man, herminate.
Boa in sig med sin bebis.
Man ska boa in sig med sin bebis, och fokus ska ju vara, och man behöver vara extra känslig för man ska läsa av bebis signaler och när den behöver mat och så vidare. Och sen så ska vi då få en stimulans att bilda mjölk, bröstmjölk. Så, och sen ger det ju liksom en loop då med lyckohormonet oxytocin som ska insöndras då för att mamman ska känna närhet och sådär till sin bebis.
Men du, det här, blir inte det här jättekomplicerat nu?
Jättekomplicerat är ju, så att det sitter ju, jag brukar likna det här hormonsystemet vid en symfoniorkester, och när ett instrument dominerar eller är ostämt så blir det oreda i själva symfonin.
Ja, det blir hormonkaos ganska enkelt här, känns det som.
Ja, och för att komplicera det då så är det dessutom så att östrogen, när man kliver in i den här åldern, när jag sa när östrogen hoppar upp och ner, har tillväxteffekter på sköldkörteln. Vilket innebär att du kan få en påverkan på sköldkörtelns storlek och hur den beter sig.
Och hur ska man veta att man har eller inte har något av det här?
Ja, dels så är det så där att man får ju, om man mår bra, håller sin vikt, inte har någon av de här symptomen, så är det ju vanligtvis så att man faktiskt inte har något problem.
Mm.
Och det är ju likadant, vi pratar ju lite det här om vad som händer om man kommer in med klimakteriet, om man får problem. Men jag har ju massa patienter som går igenom sitt klimakterium och faktiskt typ inte märker det.
Mm. Nej, vi ska inte problematisera det, för klimakteriet i sig är ju ingen sjukdom, det tjatar jag om hela tiden. Precis som vi pratade om här innan, att graviditet inte heller är någon sjukdom, men det kan orsaka sjukdom.
Exakt, och det är det här,
och det är det här som jag då tycker är så komplext, för när kvinnan lyssnar på det här och inte mår bra, hur ska hon veta vad som är normalt och vad är det hon ska liksom försöka nysta i?
Och då tänker jag så här att har man fått väldigt mycket oregelbundna blödningar, börjar blöda längre som ju ökar risken för att man ska förlora för mycket järn i sitt system. Om man känner sig trött, om man har en påverkan på humör eller minne eller sömn, då finns det ju en anledning att prata med sin doktor. För det är lite vår uppgift att reda ut vad låter det mest som. Det blir ju så här lurigt att det blir likt också. Östrogenbrist ger håravfall, järnbrist ger håravfall, hypotyreos ger håravfall. Så att för att reda vad kan vara vad.
Mm. Och speciellt om allt det här liksom mer eller mindre faller samman, tänker jag.
Ja, det blir ju det att de påverkar varandsystemen, så att det är klart att har du en hypotyreos så har du fått påverkan på de här hormonerna som gör att din menscykel blir skev och du kanske får en lite längre och rikligare blödning. Så i sig det här att du får en hormonpåverkan kan ju göra att dina östrogenvärden svänger, som då kan påverka din sköldkörtel till det sämre och så vidare.
Ja, och sen har du plötsligt järnbrist då på alltihopa. Mm. Och järnbrist kan ju också påverka sköldkörteln, om jag förstår det hela rätt.
Ja, för vi behöver järn i en del av tillverkningen. Det är ju så där att vi är beroende av våra stödämnen för att driva vår egen biokemi. Och där är ju inte vi i skolsjukvården riktigt där än. Nu alltså i den traditionella sjukvården. Att titta lite närmare på hur näringsbrister kan påverka vårt mående. Men där finns det ju många andra som jobbar med det. Och många patienter som ju upplever sig ha blivit hjälp. Det är ju därför jag tycker det är intressant. Ja. Och jag ska ju säga att det vanligaste jag träffar på här, att min vanligaste patient är ju en kvinna någonstans i 40-60 års ålder. Som kanske antingen är på väg in i övergångsålder eller på väg ut ur övergångsålder eller mitt i det. Och många av dem har sköldkörtelproblem, de har lite problem med sitt blodsocker. De har problem med sin vikt och så är det liksom humör, ork, sömn och sånt som är påverkat. Och då blir ju mitt uppdrag att försöka reda i, är det sköldkörteln som spökar? Är det verkligen sköldkörtelmedicinering det som är problemet? Eller är det klimakteriet som spökar? Eller är det faktiskt så att på grund av de här långa, rikliga blödningarna så har de så pass uttalad järnbrist så de får symptom? Eller har de bara lågt järn och som ändå ger symptom?
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Och då vet vi att det inte är så lätt att komma till en läkare som är dels kanske duktig och kan nysta i det här, eller man skickas mellan olika professioner inom läkarkåren och man kastas lite hit och dit och man är frustrerad för man får höra att man är frisk och det tas lite prover och hit och dit. Hur kan man liksom själv reda i det här? Kan man det överhuvudtaget? Finns det någonting man kan göra som i egen hjälp, vårds syfte för att försöka kanske själv vara sin egen detektiv?
Ja, det så kan man ju försöka. Brukar ju jag säga till patienter, skriv ner dina symptom när du har dem. För är det jätteuppenbart att du får symptom någonstans 7 dagar före mens, ja, då kanske det handlar om mer om PMS-besvär. Eller är det så här att du mår dåligt alla dagar i veckan och att det är bara få dagar som är bra, så skriv ner när de är bra och varför. Så dels att skriva att det helt enkelt dokumentera sina symptom och när man har dem, och att man kommer ihåg att det finns ju massa saker som påverkar vårt mående. Hög stress på arbetet eller känslomässigt jobbiga situationer, hur jag sov. Allt sånt där blir vi dessutom känsligare för när vi har passerat 35, kan man väl säga.
Men Cecilia, om man då redan har en sköldkörtelmedicinering och det här ändå dyker upp, vad ska man tänka då?
Ja, nej, men då är det frågan, är man rätt medicinerad? Har man rätt nivåer? Är det så att man har en sån här autoimmunt driven hypotyreos, Hashimoto's? Är det så att man har en aktiverad inflammation i sin sköldkörtel? Det är ju min erfarenhet att det påverkar folks mående, även om hormonnivåerna ser bra ut. Och då handlar det kanske mer om vad immunsystemet håller på med.
Och kan man mäta det?
Ja, man kan ju mäta antikroppar. Man kan säga, kan man mäta inflammationen på det sättet? Kanske inte alltid. Ibland kan vi se saker i proverna, men rätt ofta ser vi ju inte det.
Men man kan se att det finns en förhöjd inflammation i kroppen, men inte specifikt var den sitter.
Ja, ibland gör man det, och ibland så ser man bara att de här antikropparna stiger. Och så får man ju liksom lägga ihop att antikropparna stiger, folk har en klumpkänsla kanske runt sköldkörteln här i halsen, och man har ett mående som talar för att det händer saker i sköldkörteln.
Mm.
Till exempel så kanske man upplever att måendet blir mera svängigt, för att om det finns sköldkörtel kvar som producerar hormon, så kanske det när den blir attackerad helt plötsligt släpper ut väldigt mycket hormon för att sen inte släppa ut något alls. Och så vidare. Och då kan man ju behöva se över de bitarna som driver inflammation.
Mm. Och det skulle kunna vara?
Stress, sömnbrist och så då det här klimakterie eller förklimakterie som vi pratade en del om. Kan absolut vara sådana faktorer som spelar roll. Upprepade infektioner. Har man någon här pågående herpesvirusinfektion? Det finns så att säga en massa sådana saker. Men jag ska säga att det är någon faktor som spelar jättestor roll, och där jag ser som doktor att jag har ju många patienter som har läst på en massa, gjort en massa med sin kost och sin livsstil, och som själva går och tar prover via till exempel VR-labs eller blodkollen och ser till att hålla sina D-vitaminnivåer bra och titta på B och så vidare, men kommer inte hela vägen hem. Och då upplever jag ju oftast att det faktiskt är stress som är en viktig faktor. Och där vi underskattar vår egen stressnivå.
Mm.
Jag själv inkluderad.
Mm.
Så.
Mm.
Man ser inte hur mycket stress man egentligen har omkring sig. Och det som ju också händer med vårt åldrande är att vi blir mer stresskänsliga biologiskt. Det är ingenting som vi kan styra över, men stress påverkar oss mer ju äldre vi blir.
Mm.
Så med åren så har vi lättare att släppa ifrån oss stresshormoner och kortisol. Och så då när vi dessutom tappar våra könshormoner som ju ger oss motståndskraft och till viss del bygger upp vårt immunförsvar och så. Jag vet att Kerstin Brismar bland annat i ett av dina avsnitt pratade om den här positiva effekten på immunförsvaret som östrogen kan ha. För mycket östrogen kan ha negativ effekt och vara inflammatoriskt, och för lite är också ett problem.
Mm. Mm. Du Cecilia, då förutom sköldkörtelhormoner så är det ju väldigt många som då äter mediciner för andra saker, till exempel antidepressiva.
Mm.
Hur kan det spela in i det här? För det här kanske man har någon kombination av olika mediciner som man går in i klimakteriet med.
Ja, och då är det ju så här att de här SSRI-preparaten, som är ju inte så ovanliga då, serotoninåterupptagshämmare, de kan ju då höja till exempel prolaktin. Och det är vanligt att man kan se en liten stegring i prolaktin när man står på SSRI. Men för vissa blir det en höjning så att säga som påverkar menscykel, sexlust, viktutveckling. Och det är även så att vissa SSRI-preparat innehåller fluor. Fluor konkurrerar med jod. jod behöver vi för att kunna göra sköldkörtelhormon. Och sen är det ju så att vi vet inte riktigt alla de effekter som de här läkemedlen har i vårt system. Därför att serotonin är, ja, det vet de flesta att man kan må bra av serotonin. Men det vi glömmer bort är att serotonin påverkar vår temperaturreglering, hur smärtkänsliga vi är. Och det är också därför vissa antidepressiva har väldigt positiv effekt på kronisk smärta. Blodtryck, puls, hur vår mage beter sig och så vidare. Och då är, vad är de typiska biverkningarna när man sätter in sådana här mediciner? Mag-tarmbiverkningar, hjärtklappning, till viss del ökad ångest, det är många som upplever och så vidare. Så att medicinerna påverkar. En annan vanlig medicin som många tar är ju, egentligen är det så att med åldern så får vi sämre och sämre matsmältning. Det vill säga att vi blir sämre och sämre på att göra magsyra, som ju då egentligen är saltsyra i våran magsäck och våra enzymer. Men, och då när man börjar få halsbränna när man blir lite äldre och lite stressad, så tar man omeprazol. Omeprazol ökar också prolaktin. Gör att vi tar upp...
Det är typ Losec som det heter,
ja,
för.
Ja, precis. Losec, precis. Och som då gör att vi tar upp kalk- och D-vitamin sämre, som påverkar våra skelett negativt. Vi tar upp, så att våra mediciner, och det här glömmer vi doktorer ibland bort att titta på. Så att när patienten mår dåligt så handlar det ju ibland om att faktiskt att vi ska ta bort mediciner.
Nej, men för mig låter det som att man skulle behöva göra någon washout. Mm. Att man liksom helt enkelt säger, jag behöver nollställa mig. För under de senaste 10-15 åren har den ena medicinen lagts på den andra, efter den tredje, efter den fjärde. Alltså, det känns för mig som att kroppen får inte en chans. Eller är liksom, har jag fel när jag tänker så?
Jag tror ju att de flesta doktorer vill göra ett så bra jobb som möjligt. Men sen finns det något som heter ekonomi, och så finns det något som heter tid. Och så är det då så att din husläkare får en kvart med dig. Och på den tiden ska ni försöka reda ut dina problem. Hitta en eventuell utredning och en lösning. Det blir väldigt lätt ett recept. Därför att det går fort.
Men Cecilia, är det ett förslag till sin läkare att säga så här, jag skulle vilja prova att ta bort allting ett tag och se vad som händer?
Det beror ju helt på vad man har för sjukdomar, skulle jag säga. Det finns ju sjukdomar där det är direkt olämpligt. Och sen så finns det ju så att säga sjukdomar, många tycker jag vällevnadssjukdomar, där vi kanske borde ägna mera tid åt att inte sätta in mediciner och istället jobba med de andra bitarna och se hur långt vi kommer.
Och vad skulle det kunna vara för andra bitar?
Ja, ta till exempel högt blodtryck, så är en sån typisk sak som dyker upp ofta i 50-årsåldern för många. Då är det ju så att då vet man att börjar man röra på sig lite mer, alltså är man lite mer fysiskt aktiv, så kan man få en viss effekt på sitt blodtryck. Äter man lite bättre med fibrer och lite nyttigare, så kan man få en viss effekt på sitt blodtryck. Ser man till att sova bättre och se över sin liv, så kan man få en viss effekt på sitt blodtryck. Och allihopa de där tillsammans kanske är det som behövdes för att man ska få ett normaliserat blodtryck igen. Hur mycket alkohol man dricker, alltså det finns ju många faktorer som kan spela roll. Och det är där jag menar att problemet blir att på en kvart, hur ska du som doktor hinna gå igenom det? Hur ska du som patient hinna berätta vad det är som påverkar ditt mående? Och om det dessutom är så att du faktiskt inte får kolla blodprover. För det är dyrt att kolla D-vitamin och nej, homocystein vill vi inte kolla och så vidare. Därför att det kostar pengar. Och att det driver hur vi sköter vår vård. Så kommer ju det innebära att vi liksom skjuter pendeln mot den enkla lösningen.
Men om man då ändå ska försöka vara lite konstruktiv här. För jag tänker så här. Vi pratar ju så himla ofta om östrogenets positiva effekter. I många, många kvinnor får ju den här rullgardinen att gå upp och mår mycket bättre när de, kanske inte den första svängiga fasen, men när man liksom har kommit in lite närmare menopaus och, eller kanske har passerat, så kan ju liksom östrogen ge en otrolig relief för många.
Mm.
Men för mig känns det inte så himla självklart om man redan har allt det här andra, att man ska på med det också. Jag, alltså nu är jag ju helt ute och cyklar som lekman här. Hur tänker du som doktor?
Jag tycker väl att man skulle egentligen titta på de andra sidorna först. Har du jättestressigt? Hur ska du kunna driva en menscykel när du har stresshormoner som trycker ner din menscykel? Och där är det ju många gånger så att man med små åtgärder kan komma ganska långt. Jag har ju till exempel på patient som har haft jätteproblem med sin mens. Så det enda vi gjorde var att fokusera på stressreduktion, lite magnesium och lite B-vitaminer och inositol. Och inositol kunde gynekologerna förut förskriva. Och då blev hennes mens regelbund.
Vad är inositol för något?
Inositol kallades vitamin B8 tidigare. Men inositol har då hormonreglerande egenskaper. Och det gäller faktiskt både könshormoner och blodsocker. Och kan hjälpa till så att vi får en lite bättre balans. Dessutom är inositol i lite högre doser sånt som kan lugna ner nervsystemet lite, så att vi sover lite bättre och får lite mer lugn och tar ner lite oro. Och då får vi ju ner vår stress. Och när vi får ner vår stress, då är det lättare för kroppen att driva systemet. Så att jag, i min värld, så måste man ju börja i den ändran. Vad är det som eventuellt driver den här ohälsan? Är det bara hormonobalans och allting annat är på plats? Ja, men då kanske man ska sätta in östrogen. Men är det andra faktorer vi kan påverka först som kanske skulle kunna göra förutsättningarna för dig som kvinna bättre, så att du klarar av det här bättre själv, då tycker jag att man ska börja den ända.
Mm. Ja, jag tänker också framförallt i förklimakteriet när det är så himla svängigt.
Exakt.
Så blir det ju omöjligt att göra en vettig, liksom, i alla fall inte regelbunden östrogentillförsel, utan att man kanske hissar upp nivåerna ännu högre, även om man jämnar ut dalarna.
Yes and no, skulle jag säga. För vad blir effekten om vi har en jämn hormonbalans? Det är ju ett självreglerande system det där delvis. Det vill säga vi har de här follikelstimulerande hormonet bland annat, som huvudsakligen är det som styr östrogen. Påverkas ju av östrogennivåerna i blodet. Så att när du har en östrogennivå som är lite mer i balans med vad hypofysen tycker att du ska insöndra, och i det här fallet till och med en nivå upp din hypotalamus tycker att du ska insöndra, då kommer ju inte våra hypofyshormoner trycka på så hårt. För när det är svängigt, för vi har en äggstocksreserv som minskar och det blir svårare för äggstockarna att liksom skjuta till tillräckligt med hormon. Men det är också så att vi får väldigt det gasas mycket från hypofysens håll. Så när vi då istället, om vi då har lite hormon, så kan det vara så att det lugnar ner gasen lite så att det blir jämnare och inte så svängigt.
Mm-hmm. Okej. Okay.
Mm. Det kallas negativ feedback det där, och så funkar det också med sköldkörteln. Så att i hypotalamus, som är hjärnans kontrollstation kan man säga för mycket av våra basala funktioner, så insöndrar den ämnen som pratar med hypofysen hur vi ska reglera våra hormoner, och hypofysen talar sen med de här så att säga hormonproducerande körtlarna, endokrina körtlarna. Äggstocken är en sån, sköldkörteln är en sån, byggs på körteln en annan och så vidare. Och då är det när det sen släpper ut hormon, så kommer det att påverka i hjärnan. Så att säga, när hypotalamus då får mäta av och så säger, nej men nu är det lagom mycket sköldkörtelhormon, nu behöver inte du trycka på så mycket, säger den till hypofysen. Det vill säga den minskar sin stimulering. Och samma sak att hypofysen får reda på nivåerna, så att säga, läser av.
Och då, om vi ska försöka göra någon form av sammanfattning, för jag känner mig helt snurrig nu.
Mm.
Och det tror jag flera gör som lyssnar på det här. Hur kan vi på något sätt reda i den här oredan eller hormonkaoset som vi nu förstår hur lätt det är att skapa?
Ja, jag tror att vad kan jag göra själv? Jag kan ju se över min stresssituation. Är det så att jag går hem och så ligger jag hela kvällen och funderar på hur min morgondag ska se ut, då kanske jag borde fundera på det. Är det så att jag befinner mig i något känslomässigt jättejobbigt, så kanske jag behöver prata med någon. Är det så att jag inte prioriterar att ta hand om mitt egen kost, så kanske jag behöver se över det. Vad stoppar jag i mig? Vad ger jag kroppen för näringsämnen och energi? För den kroppen behöver ju liksom bra näringsämnen för att kunna göra sitt jobb så bra som möjligt. Hur är det med en fysisk aktivitet? Och då är ju, upplever jag, en väldigt vanlig situation att jag har folk som övertränar. De har en kropp som bara skriker, jag vill sova, jag vill vila, jag orkar ingenting, snälla sluta. Och så trycker man på med lite mera träning till för att man tror att då blir det lite bättre. För alla har läst Anders Hansens Hjärnstark och tror att det är lösningen. Och då säger jag istället, nej, då kanske det är så att det är vila man behöver. Men att börja med att liksom pricka av dem där. Hur är mitt emotionella mående? Hur sover jag? Vad stoppar jag i mig? Prioriterar jag bra mat till mig själv? Är jag tillräckligt viktig för mig själv?
Ja, för att börja reda i alla de här och ta prover på allt det här, det känner jag, det blir man ju bara ännu mer stressad av.
Ja, i värsta fall så tycker jag att det jag ser att ibland då så går man in och så går man in i Facebookforum och så står det, ja men om dina värden inte ligger så här, då är det fel och då måste du. Och så kommer man till vårdcentralen och så möts man av en stenvägg och så känner man sig ännu mer frustrerad. Och då tror jag att är det så att man har en situation när man liksom har tittat på allt det där, ja men då är det kanske dags att prata med en doktor. Och har man mycket då menscykelrubbningar, ja men då är det väl gynekologen man ska träffa i första hand. För då är det ju så att gynekologen kan också ta ett prolaktin. Och det gör de ju ofta, och de kan också ta sköldkörtelvärden. Och det kan man säga, det är ju en väldigt vanlig provtagning, framförallt med folk som har fertilitetsproblem, att man tittar på sköldkörtelns funktion och på prolaktin. Och sen finns det ju de som då har sådana här polycystiska ovarier och lite sånt som kan ställa till, men det brukar man ju ofta ha fått diagnos lite tidigare i livet. Så. Och är det då så att man istället har ärftlighet för sköldkörtelsjukdom eller har börjat få en svullen på halsen och så, ja då kanske man pratar med sin vårdcentral först. Och att de kollar sköldkörtelprover. Har man blött väldigt mycket, ja då kanske man ska ta upp det för att man ska få kollat järn. Men jag tycker att det är klokt att det är det när man har sett över alla de här parametrarna som man själv ska påverka. Prata med någon som ska ha kompetensen, och är du inte nöjd, byt. För det tycker jag är en viktig faktor. Din doktor ska vara din advokat i din hälsa. Och har du inte en allians där du känner att ni trivs med varann, men då är det bättre faktiskt att försöka byta läkare. Jag kommer jättemånga bli provocerade av att jag säger, men jag tycker att det är en jätteviktig faktor, för det är också viktigt för hur man ska komma vidare och lyckas hitta i den här oredan och minska risken för att man ska missförstå varann.
Ja, för meningen med det här avsnittet är ju inte att göra kvinnor uppmärksamma på att det måste vara fel på dem, utan tvärtom. Det finns ju, för det pratade vi också om här, Cecilia, innan, att väldigt många kvinnor är oerhört friska rakt igenom klimakteriet och genom livet. Det behöver inte stöka till sig även om man inte sköter sig enligt den perfekta boken, så att säga.
Nej, jag tänkte närmast på att jag faktiskt ganska nyligen hade en patient som kom till mig. Hon hade en hypotyreos i botten och var väl i den här övergångsstadiet och hade en hel del PMS, alltså förklimakteriebesvär och lite och sådär. Och jag sa att vi kan pröva att stötta med lite progesteron. Det finns ju inget riktigt vårdprogram för det, men det är ju en del gynekologer som gör så, och jag hade diskuterat lite. Det hann hon göra en menscykel, sen slutade hon menstruera. Och så sa jag, men hur mår du då? Nej, men sa hon, jag mår jättebra. Jag sover bra. Jag känner att allting är i balans nu. Ja, och då finns det ju ingen anledning att sätta in behandling.
Nej, men och där kanske man också som kvinna måste vara verkligen lita på sig själv och inte fundera för mycket heller, tänker jag.
Mm. Ja, för det är ju nästa problem. Om man börjar skanna kroppen väldigt mycket så är det lätt att det skapar oro som gör att man känner sig dålig, som gör att man skannar ännu mer, och så hamnar man i en negativ loop där man hela tiden bara går runt och känner efter hur man mår, och hur man mår påverkar hur man känner sig. Så.
Nej, men för jag tänker att vi kvinnor har ju levt hela livet med att hormonnivåerna går lite upp och ner.
Mm.
Och då tänker man ju att när klimakteriet väl har lagt sig och man är väl efter menopaus, då kanske det blir ganska tyst och lugnt.
Ja, och så är det ju många som upplever att det var jobbiga var den här liksom fasen innan man slutade ha mens. Och kanske en liten tid efter, men att sen så liksom lugnar allting ner sig.
Mm.
Och då kan ju man ju ha ett klimakterium, den här kvinnan hade haft besvär ett år ungefär.
Mm.
Sen var det bra. Och sen finns det ju de som lider i 10-15 år och tycker att det är jättesvårt att sluta med sina hormoner. Så vi är ju individer.
Mm.
I fallet PMS eller förklimakteria, ja, där tycker jag väl att min erfarenhet är att många kvinnor har ju själva hittat då till någon slags progesteronbehandling och mått mycket bättre av det. Och det är ju inte så bra att man självmedicinerar med hormoner. Så där hoppas ju jag att gynekologin ska våga öppna upp sig lite mer för och tänka på hur hormonerna påverkar den psykiska hälsan också. Och sen när man kommer in i klimakteriet, ja, då är det ju så, det är precis som du säger, för vissa är ju östrogen som att jag fick mitt minne tillbaka, jag är glad, jag sover bra, min hy mår bra igen, jag känner inte att jag har en stor kalufs i sängen varenda gång jag vaknar och så vidare, och då är det väl bra med hormonbehandling. Så att jag tycker att individuell bedömning, så skulle jag säga.
Mm.
Och sen också att det finns andra viktiga aspekter. Det kanske är så att man under en period i livet behöver prata med någon. Det är ju inte ovanligt att man får en depression i de här åldern. Ungefär hälften av alla kvinnor kommer någon gång under livet få en depression som är så pass symptomgivande att det påverkar måendet. Man kan ju vara lite nedstämd en period, men så kan man ju vara deprimerad. Och det är ungefär 40%. Och peakåldern för det är ju 40-60 år.
Mm.
Kanske liksom säga hej, jag är här för jag vill diskutera vad jag kan göra för min hälsa.
Mm. Mm. Och där är vi tillbaka då till distriktssköterskor också, som vi har pratat om tidigare. Barnmorskor, till viss del fysioterapeuter och alla möjliga andra läkargrupper som psykologer, KBT. Det finns många sätt som man kan börja i det här. Man måste inte börja hos en doktor.
Nej, precis. Är det kroppen som stör mitt psykiska mående, eller är det psykiska måendet som stör kroppen? Och då kan det mycket väl vara så att det man ska börja med är att prata med en psykolog. Ja.
Mm. Bra.
Mm.
Ska vi säga så?
Ja.
Tusen tack, Cecilia. Det är alltid spännande att prata med dig. Men jag blir också så frustrerad över att vi är så komplexa. Och ibland så undrar jag om det inte är så att vi ska låta kroppen sköta sitt till större del och inte fundera så mycket på den. Så jag vet inte varför vi sitter här och gör över 200 avsnitt av Klimakteriepodden. Men kanske är det precis därför som vi är uppe i så många avsnitt. För det finns så många aspekter på det här.
Ja, och jag tänker att vi kanske ska jobba med vad vi kan göra för att optimera kroppens möjlighet att göra sitt jobb så bra som möjligt.
Mm.
Ja.
Ja, och det har vi fått många tips av dig om här idag. Så tusen tack, Cecilia.
Ja, tack för att jag har fått vara med ännu en gång.
Ja.
Komplicerat? Ja, men verkligen. Det är ju inte så svårt att förstå att vi alla är olika med olika förutsättningar och naturligtvis olika historik, eller anamnes som man säger i läkarvärlden när man hör det här. Jag tycker det är otroligt spännande. Ja, så har vi ju det här åldrandet och kanske rädslan för att åldras och ha en kropp som inte fungerar. Jag vet också många som accepterar att kroppen inte fungerar som den borde ganska tidigt i livet. Jag tror ju inte att det måste vara så. Cecilia nämnde professor Kerstin Brismar, som du hittar i avsnitt 173 med rubriken Lev länge och väl. Det kanske kan vara någonting. Cecilia är ju som du hör en stor kunskapsbank och du kan lyssna på henne i avsnitt 177, 112, 80, 81, 188 och 189. Och vi pratar ju om sköldkörteln även tidigare där, så att det kanske kan vara någonting för dig. Det här var väl också ett passande avsnitt så här inför en tid där flera av er faktiskt har möjlighet att ta en liten paus, fundera på återhämtning och er stress. Jag kommer ge några repriser de närmaste 3 veckorna med just fokus på stress och avkoppling. Och ett nytt intressant avsnitt kommer ligga uppe den 12 januari och då får du träffa läkaren Naomi Flamholk som ska få chansen att slå ett slag för allmänläkarnas roll i vår klimakterieresa. Hoppas du sköter om dig tills vi hörs igen. Stort tack för att du har lyssnat. Jag ser fram emot att snart starta ett spännande, konstruktivt och innehållsrikt år med dig. Så hej så länge och stor varm kram från mig till dig.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.